En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej, My Råvedder här. Jag är inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet och i den här podden ska jag intervjua våra makthavare. Nu ska ni få möta Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Välkomna till My och makten. Magdalena Andersson, välkommen hit.
Tack så mycket.
Bara förra veckan så avgick ju Anna-Karin Hatt. Hon sa att hon inte tyckte det var värt att fortsätta eftersom hon inte kände sig trygg. Det hot och hat som drabbar många politiker var för mycket för henne, sa hon. Vad kände du när du hörde hennes besked?
Jag blev väldigt, väldigt bedrövad. Det är klart det är ett misslyckande för Sverige om en partiledare avgår för att man inte känner sig trygg och att man inte står ut med debatten. Jag tror att det är många som är väldigt trötta på allt det man möter, inte minst på sociala medier med väldigt uppskruvat tonläge och där alldeles för många som uttrycker en åsikt sen möts av hat.
Vad möter du själv?
Nej, men varje gång jag öppnar mina sociala medier så står ju en himla massa skit i kommentarerna. Och sen kan jag själv tänka att efter Sverigedemokraternas trollfabrik blev avslöjad, så även om man misstänkt att det fanns det tidigare så vet man ju det nu. Och då kan jag sortera jag bort lite och tänka, nej men det är inte en vanlig kvinna, Ingmarie 789, som sitter och tycker där. Utan det är en som är anställd på Sverigedemokraternas trollfabrik och som har ett anonymt konto.
Men berör det dig? Jag tänker med Anna-Karin Hatt att det klappar under hennes skinn. Gör det på dig också?
Nej, det gör det ju inte på samma sätt. Utan jag stänger av det här. Men att man ska... Att det ska vara på det sättet att det behövs, det är ju fruktansvärt. Och det är ju, jag tänker också att det är en sak för mig. Jag har ju massa människor runt omkring mig och vi kan ju också rensa i kommentarsfält och blockera. Men jag tänker för unga personer som vill uttrycka sin åsikt, och inte minst ofta händer med unga kvinnor som tar ställning i klimatfrågan eller i Gaza till exempel, och som sen möts av ett hat och som är ensamma i det. Det är ju fruktansvärt, och det är ju en fara för demokratin, för en demokrati behöver ju att många röster hörs.
Det är ju ett ben. Ett annat ben är ju hur man debatterar och diskuterar politiskt. Och ni är ju flera partiledare som har sagt att man måste sänka tonläget i den politiska debatten. På vilket sätt tänker du att du skulle behöva sänka tonläget och vara en del av att sänka tonläget i den politiska debatten?
Jag tror att det är generellt sett att det är många svenskar som är trötta på partiledare som tjafsar med varandra snarare än att fokusera på att lösa samhällsproblemen, och det tror jag vore väldigt mycket bättre för debatten.
Finns det någonting som du själv skulle behöva förändra, tycker du?
Det finns alltid säkert, tror jag, hos alla saker som man kan förändra, att vara tydligt fokuserad på sakpolitiken. Samtidigt är det ju viktigt att jag som oppositionsledare, det ingår ju i mitt jobb att både presentera socialdemokratiska förslag på hur man kan lösa samhällsproblemen, men också naturligtvis opponera mot regeringens politik.
Vi ska titta på ett exempel från en debatt nyligen. Här debatterar du mot Ulf Kristersson i Aktuellt.
Jag tycker det vore väldigt bra om de ledande moderater, inklusive utrikesministern, som nu tycker att man kan kalla svenska judar för odjur, också faktiskt kunde erkänna att det är ett misstag. Och det tjänar, alltså judar i Sverige tjänar inte på att vi har ministrar som bidrar till att höja tonläget på det sättet.
Här säger du att moderater tycker det är okej att kalla svenska judar för odjur. Men är det verkligen en korrekt beskrivning av vad det var som hände kring den här demonstrationen?
Ja, de skrev ju att de personer som demonstrerade var odjur. Och de som stod där var ju en judisk grupp som är kritiska mot Israels krigföring i Gaza.
Precis, men man visste ju inte vid det här tillfället att det var judar. Och försöker du plocka en poäng här av att de kallar just judar för odjur?
Ja, det är ju i den historiska kontexten som finns kring judar, inte minst i Europa, så tycker jag att det är särskilt allvarligt. Det är alltid allvarligt om man kallar människor för odjur.
Absolut.
Men det är klart att i en historisk kontext så blir det inte bra. Och jag menar, om man nu gör det, jag tycker inte man ska kalla någon för odjur. Och om man gör det så tycker jag verkligen att man ska be om ursäkt.
Men du visste vid det här tillfället att man inte visste att det var judar. Så att den historiska kontexten är ju egentligen inte relevant. Tycker inte du att det var missvisande också lägga fram det som ett argument i den här debatten.
Det är så här, jag tycker inte man ska kalla någon för odjur. Människor som demonstrerar kan göra det på bättre eller sämre sätt, tycker jag också. Jag tyckte också att det var tveksamt att stå utanför judiska skolan vid den tidpunkten som man gjorde. Det gav vi också uttryck för. Men jag tycker att man tar det ett steg längre när man kallar människor för odjur, och det ska man inte göra med någon människa. Och det inkluderar naturligtvis svenska judar. Och man kan ju också ta reda på mer om, så att säga, demonstrationen innan man använder den typen av kraftuttryck.
Absolut. Men jag tänker bara prata om tonen. Tycker du att det här var rätt ton då? Eftersom du ju visste om att man inte med mening hade menat att säga att det var judar som var odjur, med tanke på den historiska kontexten.
Jag hade aldrig sagt så här om det hade varit så att utrikesministern hade bett om ursäkt. Problemet här är ju att man uttrycker sig på det här sättet och sen inte ber om ursäkt för att man gör det.
Är inte det här en del av debatten som man kanske behöver, du behöver fundera över framåt då, hur man debatterar?
Nej, jag håller faktiskt inte med dig alls.
Nej?
Verkligen inte. Utan det som utrikesministern och Moderaternas första namn i Sveriges riksdag då gjorde var att kalla de här demonstranterna för odjur, utan att ta reda på heller att det faktum att det, vad jag förstått det rätt, var en tyst demonstration, vilken tid det var, och använde den typen av kraftuttryck. Det tycker jag är djupt, djupt olämpligt. Jag tycker inte man ska kalla några demonstranter för odjur. Jag tycker inte man ska kalla svenska judiska demonstranter för odjur. Och jag tycker att det lämpliga hade varit att de bad om ursäkt. Och jag kommer fortsätta påtala för Moderaterna att när man gör den typen av övertramp, då ska man be om ursäkt.
Men vad jag menar är att du tar ju fram argument här som du ju vet inte riktigt är... de är inte riktigt sanningen av vad som hände. Det är det jag menar när man pratar om tonläget. Har inte du också ett ansvar att inte bedriva den här typen av debatt där man använder inlägg som kanske inte 100% är sant, men som ser till att liksom vara lite mer spetsiga?
Ja, men det är ju sant att det var svenska judar som stod där och demonstrerade, som de kallar för odjur. Sen tycker jag inte att det hade varit okej om det hade varit människor med annat ursprung eller etniska svenskar som hade stått där utanför och demonstrerat, om man hade kallat dem för odjur heller.
Du är inne på det om att vara oppositionsledare. Det är du ju, och också partiledare för Sveriges största parti. Mm. Så vad är din roll i att deeskalera tonläget?
Ja, det är naturligtvis att vara saklig i min kritik mot regeringen. Och det försöker jag vara. Jag tycker det tidigare tycker jag var ett exempel på det. Jag är saklig och heller inte höjer tonen, utan försöka hålla en lugn debatt, men saklig.
Här är ett annat exempel. Vi ska titta.
Det är väl den vanligaste frågan som, eller vanligaste svaret som Jimmie Åkesson ger när han får jobbiga frågor.
Vilket då?
Jag vet inte.
Här hånar du Jimmie Åkesson. Det blev ju ett meme också av det här. Mm. Var det meningen att det skulle bli ett meme?
Nej, det var det verkligen inte. Det var en fråga som jag inte hade förväntat mig att få. Och jag svarade spontant.
Men är det ett bra tonläge då att
jag tycker det
härma
första,
sina partiledarkollegor?
Ja, det kan man säkert diskutera. Jag tycker det första svaret och sen när jag härmade, ja, det kan man diskutera om det var det bästa eller inte. Mm. Det finns säkert värre exempel på där jag har varit hårdare och kanske haft ett högre tonläge än de här som du har plockat fram. Så det finns säkert anledning att reflektera över, på samma sätt som jag hoppas att du, Kristersson, reflekterar över det faktum att hans medarbetare har sjungit Hata Andersson till exempel.
Nu ska du få svara på så många frågor som möjligt på en minut. Det är korta frågor, korta svar som gäller. Arvsskatt? Ja eller nej?
Nej.
Förmögenhetsskatt?
Nej.
Beredskapsskatt?
Ja.
Vad har du för skärmtid?
Alldeles för mycket.
Vem tycker du bäst om av de andra partiledarna?
Jag tycker... Nej.
Ingen?
Ja, nej, jag tycker om många partiledare, så att jag vill inte värdera dem.
Får man avbryta andra tv-debatter?
Jag tycker att man ska undvika det. Jag tycker man ska undvika det, men ibland så är ju upplägget lite så att det ska vara så också.
Är Vänsterpartiet regeringsdugliga?
På vissa sätt.
Ja,
på andra sätt inte.
På en skala 1-5, hur roligt tycker du är att spela in filmer till TikTok?
4,5.
Måste finansministern i din regering vara sosse?
Jag tror att det är bra.
För eller mot att förbjuda sociala medier för barn och unga?
Ja.
Vem har bäst humor av dina partiledarkollegor? Det får svara.
Amanda Lind. kanske den jag känner bäst också.
Ja.
Med att vi har suttit i samma regering.
Så egentligen är det henne du gillar mest också?
Nej, det är henne jag känner bäst.
Ja. Vi går vidare. Vi ska prata om migrationen.
Mm.
Ulf Kristersson har ju kallat er, Socialdemokraterna, för det femte Tidöpartiet. Hur känner du när han säger så?
Nej, men jag menar, det finns ju en bred majoritet i Sveriges riksdag över att vi behöver ha en stram migrationspolitik under överskådlig framtid. Och det beror ju på att Sverige tog ett oproportionerligt stort ansvar efter under flyktingkrisen 2015. Jag satt ju i den regeringen som genomförde den största åtstramningen någonsin, och med mig som statsminister så kommer vi fortsätta ha en stram migrationspolitik.
Ni har ju röstat för nästan alla förslag, i stort sett tror jag alla förslag när det kommer till migrationen som tidigare regeringen har lagt fram. Vad är det som är så bra med deras migrationspolitik?
Ja, eller så är det en fortsättning på den migrationspolitik som vi förde under våra år i regeringsställning. Vi genomförde den största omläggningen som någonsin har skett, och efter den överenskommelse som skedde förra gången då Ulf Kristersson satt i regeringsställning, och den var helt nödvändig och vi står bakom det.
Som du var inne på, ni har ju beslut på er kongress att migrationspolitiken ska vara hållbar och stram under överskådlig tid. Det är beslutet ni har tagit. Ni ville ha det egentligen stramare. När bedömer du att ni kan återgå till en mer öppen migrationspolitik igen?
Ja, det kommer inte kunna ske på väldigt, väldigt, väldigt länge. Och anledningen till det är att vi har ett ansvar för att människor som befinner sig i Sverige, som har rätt att befinna sig i Sverige, ska ha en möjlighet att integreras. Att vi får bort den segregation som vi har där alldeles för många som har flytt till Sverige eller deras barn växer upp i trångboddhet, i fattigdom, i områden med hög arbetslöshet där samhället har dragit sig tillbaka och istället gängkriminella har klivit fram. Så ska vi inte ha det i Sverige, utan vi måste se till att människor som bor här kommer i arbete, får en lön man kan leva på, kan ha en bra bostad, att det finns bra skolor för alla barn.
Och med de förslagen ni lägger fram på det här området, hur lång tid tänker du att det här skulle ta för bukt med? 10 år, 20 år, 30 år?
Nej, men det är klart att vi vill ju så fort som möjligt att vi kan bygga bort den segregation som vi ser i Sverige, att vi har utsatta områden på det. Och jag vill ju inte att något barn i Sverige ska växa upp på det sättet som det ser ut idag. Och det är därför som jag har gett Lavenredar i uppdrag att ta fram ett omfattande program just för att bygga bort utsatta områden.
Ja, för just när det kommer till integrationen, där framhåller ni att det är stora skillnader mellan er och regeringens politik.
Jag skulle säga att det finns mer. Jag menar, vi för stram migration, ja. Vi vill ha en kravbaserad integration, ja. Men det som vi ser alldeles för mycket idag, när man talar illa om människor på grund av deras ursprung, aldrig lyfter fram alla de fantastiska arbetsinsatser som människor som har flyttat eller flytt till Sverige gör, där man medvetet slår splittring, det är ju, säger vi socialdemokrater, det är väldigt tydligt nej till. Och där skiljer ju vi oss framförallt mot Sverigedemokraterna, men det är orolig för även hur andra Tidöpartier uttrycker sig numera.
Ja, hur ska ni tackla det då i Socialdemokraterna?
Nej, men vi tar ju tydligt avstånd från alla den typen av splittrande retorik, misstänkliggörande av människor på grund av deras ursprung. Som jag brukar säga, vi stram migrationspolitik, ja. Rasism, nej.
Vi ska prata lite om era förslag när det kommer till integrationsfrågan. Behövs det politik för att blanda människor i Sverige idag? Ja eller nej?
Det behövs en politik för att alla områden, alla bostadsområden i Sverige är trygga och attraktiva, så att människor som bor där vill bo kvar och att andra människor ska vilja flytta dit.
Vad svarat ja eller nej? Ja.
Nej, men vi behöver ju en politik så att människor vill bo överallt. Så att problemet idag i utsatta områden, det är ju att när människor får ett jobb, kanske får en bättre lön, börjar plugga och har möjlighet att lämna, då flyttar man omedelbart därifrån. Och det gör ju att trots att människor integreras så lyfts liksom inte områdena. Och det där är ju ett stort problem. Det är därför som vi vill att alla områden ska vara trygga och bra områden som människor vill bo kvar men också vill flytta till.
Så om man är ung och lever i ett utsatt område idag, man går i skolan, man får en utbildning, ska man då stanna kvar eller ska man flytta därifrån för att ta sig upp i samhället?
Man ska kunna bo kvar i sitt område och vilja bo kvar i sitt område när man ja, om man utbildar sig och får ett jobb. Det är därför vi vill också att det ska byggas mer bostadsrätter och radhus och villor i utsatta områden. Men jag menar, vi har ju en fri bostadsmarknad i Sverige. Man väljer ju själv var man bor någonstans.
Men politiken kan ändå vara in och styra. Så... Mm.
Ja, det är därför vi säger att vi vill gärna se fler bostadsrätter, radhus och villor i utsatta områden. För det är ju också ett problem att det finns ett för lite utbud av det där.
Tänker ni att den här integrationen ska gå åt andra hållet? Behöver man bygga hyresrätter i villområden till exempel?
Ja, det vi kan tänka oss, det vi förslag är att man skulle kunna också via staten stötta just att bygga bostadsrätter och radhus i utsatta områden. Vi har inga förslag på central nivå för att bygga just hyresrätter i vissa delar. Däremot har vi förslag på att det är kommuner där, som växer väldigt mycket nu med ny grön industri, att man ska kunna få stöd för att bygga hyresrätter också i såna områden.
Så på vilket sätt främjar det integrationen om man egentligen bara ser till att människor bor kvar i samma områden?
Nej, men det vi säger är ju att man ska kunna bo kvar, men att alla områden ska vara attraktiva områden så att människor ska vilja flytta dit. Men vi har ju liksom ingen... Ibland säger det som att vi har någon, att man ska liksom, staten ska bestämma var människor ska bo. Ja, det har vi inga förslag på. Alltså, vi ska sitta och flytta runt familjer som schackpjäser på något spelbräde, och så är det naturligtvis inte.
Hur mycket sossar är sossar egentligen nu för tiden? Och nu får du en fråga här. När var Socialdemokraterna som mest sossiga? Ge mig ett årtal.
2025 skulle jag säga.
Och nej, varför är det idag?
Nej, men så här, vi har ju förändrat vårt parti. Under de här åren i opposition har vi gjort ett stort arbete. Men när vi har gjort den förändringsarbetet så har vi gått tillbaka till våra socialdemokratiska rötter. Och det är ju grunden, vi är ju grunden ett materialistiskt parti som vill att förbättra de materiella levnadsvillkoren för alla människor i vårt land. Att vi ska kunna leva ett gott liv. Det är ju liksom grunden i det som är socialdemokratins arbetsuppgift.
Samtidigt så finns det ju en kritik om att ni har lagt er nära högern i flera av samtidens stora frågor som trygghet, migration, ekonomi. Och när det kommer till de unga väljarna så är högerpartierna väldigt starka där, både i sociala medier och närvaro, men också i skolvalet till exempel. Ni hade ju bara 16% i skolvalet. Varför är högern så starka hos unga?
Får jag bara svara på... Vad gäller migrationen, där har ju vi nu en retorik som är väldigt, väldigt nära den retorik som Olof Palme hade vad gäller migrationen. Nämligen att vi måste se till att människor som har kommit till Sverige, som har rätt att vara i Sverige, också kan bli en del av samhället och integreras. Och att det också gör, begränsa möjligheten för hur många nyanlända som man kan ta emot. Så där ligger vi ju väldigt nära det som är våra rötter. Däremot har vi en ny politik vad gäller kriminalitet. Och det är ju för att vi har en helt annan form av kriminalitet som vi har än vad vi tidigare haft, med liksom gängkriminella som äter sig långt in i samhällskroppen. Men nu en explosionsartad utveckling av barn och unga under 15 år som involverade i mordärenden. Och det är klart att när samhället ser helt annorlunda ut, då behöver man ju också ha en offensiv politik för att möta dagens samhällsproblem.
Du nämner Olof Palme här, men en kritik som har kommit framförallt då från SSU, ett ungdomsförbund, har ju varit att unga idag har inte den här historiska referensen till vad socialdemokratin är. Däremot har man en syn av er som att ni har gjort samhället sämre för de unga och att det inte är coolt att vara sosse. Så hur ser det ut med framtiden? Har ni förlorat slaget om framtiden?
Samtidigt ser vi ju nu senaste åren hur vi växer bland unga. Och vi har ju nu också efter vår kongress riktigt, riktigt bra förslag som direkt skulle förbättra vardagen för unga. Menar, det faktum att man inte ska behöva gå arbetslös månad ut och månad in för unga, där vi vill ha ett jobbkontrakt, vi vill ha avgiftsfri kollektivtrafik på kvällar och helger för ungdomar, vi vill höja barnbidraget och CSN med 200 kronor varje månad. Men framförallt så vill vi göra upp med de avarter som vi ser i skolan med vinstdrivande bolag som istället för att anställa lärare och köpa läroböcker plockar ut miljarder i vinster.
Så ni tog till er av SSU-kritik då kanske? De menade ju att ni inte hade särskilt många förslag för unga i förra valrörelsen, att ni mest brydde er om pensionärer.
Ja, jag håller med om att vi har en mycket, mycket bättre politik för unga den här, i den här valrörelsen vi hade förra.
Men varför ska unga som är höga rösta på er i nästa val?
För att vi har både en bra politik för ungdomar här och nu. Vi vill ju, by the way, också bygga bostäder. Det är ett stort problem med bostadsbrist. Vi har en bättre politik för ungdomar här och nu. Men framförallt har ju vi en tydlig vision av att vi vill bygga ett starkare samhälle. Vi har en vision om hur jobben ska kunna komma till Sverige genom att företag investerar i den nya industrin och på så sätt också skapa välbetalda jobb och välstånd.
Vi har en väljarfråga.
Hej Magdalena! Jag har en fråga om reduktionsplikten ifall ni vinner valet nästa år. Hur är det med den i så fall? Det tycker jag är en viktig sak.
Ja, kommer bensinen kosta mer eller mindre mer vid makten om det blir så?
Vi har ju ett helt nytt förslag som vi har kallat för Sverigebränslet och som innebär att staten köper upp väldigt stora mängder av förnybart bränsle. Och det gör att man kan blanda in det utan att bensinpriset behöver öka på det sättet som skedde tidigare. Men framför allt så vill ju vi att fler ska få möjlighet att köra en elbil eller en laddhybrid. För det är ju mycket, mycket billigare än att köra en motor som, eller en bil som går på bränsle.
Björn har faktiskt en fråga till dig.
Och sen har jag en till fråga. Ifall det verkligen stämmer att du gillar System of a Down så mycket som ryktena säger.
Ja, det stämmer verkligen. System of a Down är super, super bra.
Vad är din bästa låt?
BYOB. Bring your own bombs. Or, ja.
Tack så mycket Magdalena Andersson för att du kom hit.
Tack så hemskt mycket. Jätteroligt att vara med.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.